Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Previously on Sportuset.
Kära vänner, detta är ett unikt avsnitt därför att det är det sista i sitt slag. Men det kommer att fortsätta.
Vilken väg ska svenska landslag välja? Handlar det att jobba mot enkla, raka sätt att vinna titlar eller handlar det om att främja det estetiskt tilltalande spelet?
Just in på nyåret 2012 hissades Stefan Livs tröjnummer 1 till taket i Kinnarps arena i en ceremoni före mötet mellan HV71 och Timrå.
För 61:a torsdagen i rad. Det här är podcasten Sporthuset och ett väldigt speciellt avsnitt, Lasse.
Mm. Det är väl kul med att det händer någonting. Vi kallar det här för Sporthuset 2.0. 60 avsnitt gjorde ju du och jag, Tommy, tillsammans med Jens Fjällström. Men nu lägger vi om programformatet en aning. Men vi känner igen mycket också. Högt i tak, kärleksbombningarna, behind the scenes i sportens tjänst, som vi kan säga, och våra personliga reflektioner.
Mm. Och ja, vi fortsätter som ständiga medlemmar ett tag till i alla fall, du och jag, Lasse. Sen kommer vi ha en rullande panel på 4 medlemmar. Jens Fjällström fortsätter att dyka upp då och då, numera som assisterande tränare i Malmö FF. Avsnittet med Jens kommer att ha vinkeln Inside Allsvenskan. Jens tar oss in bakom draperierna i en allsvensk storklubb.
Just det, Jens med 15 år som expertkommentator i fotboll på C-more. Nästa Sporthusets panelmedlem har varit expertkommentator i 9 år inom ishockeyn. Numera en av sportcheferna i Djurgården Hockey. Jag snackar såklart om Thomas Johansson, Tjomme kallad. När Thomas är med så blir avsnittet till viss del lite grann sådär av karaktären Inside SHL, det vill säga Inside Svenska Hockeyligan.
Noah Bachner, 28-årigt framtidsnamn får vi säga inom journalistiken, som skriver framförallt om svensk och internationell fotboll i tidningen Expressen. Gillar Alan Shearer, skriver ganska långt och pratar fort.
Och nu, dagens panelmedlem. Välkommen säger vi till Lena Sundqvist. Och nu ska vi höra här, ser du. Ja, du är hockeykommentator och sportjournalist, jobbar tillsammans med Tommy och mig på TV4 och C-more. Du har tidigare varit på Radiosporten, vi har suttit i samma radiostudio tidigare, både du och Tommy och du och jag, Lena. Vi blev alltid inkallade, du och jag, när de andra var på konferens, kommer jag ihåg. Då var du vikarie nämligen. Men du, på ditt Twitterkonto, det är Tommy som har berättat det för mig, på ditt Twitterkonto så skriver du att du kommer från Norrbottens charmigaste kommun. Och då tänker man, vad kan det vara? Och då är svaret Arvidsjaur.
Och jag har på fötterna när jag säger det. När du kommer in och kör mot Arvidsjaur står det nämligen: välkommen till Arvidsjaur, Norrbottens charmigaste kommun. Okay. Och det kan vi tacka P4 Norrbotten för, den utmärkelsen.
Men den låter inte så där supersnäll, tycker jag. Arvidsjaur låter ganska tufft. Och
absolut inte. Nej. Hur charmigt som helst. Och också Norrbottens charmigaste invånare, törs jag nästan lova.
Välkommen till, vi kan hålla med om det. Välkommen till Sporthuset.
Tack, tack.
Känner du att det är ombonat liksom här i Sporthuset?
Absolut, ja. Dock inte lika skärmigt som Arvidsjaur än. Men kan bli, kan bli. Kan bli.
Hur länge har du bott i Stockholm?
5 år faktiskt.
Och som sagt, radio igen blir ju det här.
Ja, kul.
Du lämnade Radiosporten när då?
För 1 år sedan lite drygt.
Mm. Du känner till upplägget. Vi försöker ju att hitta de här lite annorlunda vinklarna. Och du har fått en specialuppgift idag också. Direkt som en rivstart i form av kärleksbombning utav New York Yankees. Från Jens Fjällström.
Han drog en lapp. Nu har jag suttit här, vi har snackat länge. Men det är ingen som säger någonting om att jag sitter med världens sån här band runt mig. I plugget hade man en som bara var så här typ 2-3 centimeter. Eller vad det var, 5 centimeter brett. Men det här ser ut som de politiska partierna har när de står framför vallokalen. Men det här är något helt annat. Det är alltså
eller
en
i
insats.
Skönhetstävlingar tänker jag också. Brukar inte ha sådana där Miss World, ja. Miss Universe.
Är jag Mr. Universum-kandidat nu kanske? Men jag har alltså detta för världens barn med Radiohjälpens 1950-6. Jag har alltså varit med i en insats för insamling för Världens barn och kommenterat för andra året i följd. Jag vet att jag tog upp det här förra året nämligen i sporthuset. Svenskt mästerskap i fickparkering.
Just det.
Fickparkering. Förra året vanns ju det svenska mästerskapet av en norska. Hon kom inte i år, vilket innebar att det blev en svensk seger faktiskt. Bergar-Micke, som direktsändning i Sveriges Radio P4, dök upp med sin tokstora bergare från Nacka Värmdehåll förresten. Den ja. Som tar lastbilar och bussar, den är gigantisk. Den svängde han i med, kastade sig ur, slängde av sig träskorna eller vad det var. Så parkerade han SM fickparkeringssegrande på tiden 7.80.
Mm. Imponerande.
Ja, det var det. Mm.
Hur lät referatet egentligen?
Det går ju fort då. Det var
ja,
ju
men bara ett litet
Nej, det var ännu roligare med referatet av Anders, tror jag. Ja. För det lät ungefär så. Jag kommenterade med Lars-Gunnar Jansson. Nu blir det spännande det här, sa LG. Och jag sa, jag har hört att Anders är mycket bra. Jag tycker han ser lite tafflig ut. Och så kom Anders. Men grejen med Anders var att han måste ha slirat på något sätt. Antingen i kopplingen mellan hjärndelarna eller på kopplingen. Så där. För han dundrade in med en himla fart i bilen som stod bakom. Den bakomvarande bilen när man ska fick parkera. Och där satt domaren Mia Sjökvist på med en kopp kaffe. Och han bromsade helt enkelt inte och bara ökade farten.
Oj, dramatik.
Bam! Sa det. Oj då! Sa LG.
Du kan, Lena, du kan väl LGs ordlista?
Ja, men jag kan faktiskt det. Det finaste jag någonsin har varit med om är när LG Jansson säger till en att ja, men du har ju varit med om en och annan frostnatt. Då vet man att då har man vunnit respekten hos LG Jansson.
Ja. Han kallar bilen de parkerar för en spottkopp.
Ja, han är otrolig. Vi gjorde, på ett ishockey-VM gjorde vi LGs ordlista. Satt ihop 20 LG-uttryck. Mosbricka, han tar den i våfflan.
Har inte en sportmössa.
Nej, och sallad när det är kaos i spelet. Mm. Känner man igen. Låt oss ta några ord också om läget just nu i fotbollsallsvenskan. Nu har vi ju inte Fjällström här, så nu kan vi ju liksom breda ut oss. Han får säga bäst, han får sitta bäst han vill där i Malmö FF och tycka och tänka. Men vad händer med IFK Norrköping? 6-0 till AIK Norrköping, som ju länge såg ut att kunna nästan till försvara guldet.
Märklig match. Mm. Samtidigt så tycker jag att hela allsvenskan har, sen Malmö FF förlorade mot Djurgården på Tele 2 Arena, då tyckte jag det kändes som, hur är det med karaktären i det här laget? Och det är ju lika i alla lag idrotter, man känner att vad är ryggraden och det tunga som står för. Så har ju Malmö FF fått rätt sida. 1-0 mot Elfsborg, var det Erdal Rakip tror jag som gjorde ett sent mål, det lyfte Malmö. Stark insats i derbyt med Helsingborg, och då går Magnus Rosenberg sönder, då går Anders Christiansen på mitten sönder. Då kliver Mattias Svanberg 17 år fram och avgör. Alltså så, det är 2-0 målet och vinst i derby, så det är karaktärs. Och att de får slå sitt bogeyteam som man säger, det vill säga det laget de har svårast för i hela serien nu senast. I Göteborg på Hisingen med 4-2 lyfter de också. Parallellt med att Norrköping har havererat så ser det ju ganska klart ut.
Men det är väl också det som är skärmen med fotbollssvenskan, höll jag på att säga, att det här händer. Det ser ut som att Norrköping ska kunna försvara guldet, gå mot ganska klart, och så kommer en guldfrossa, eller vad vi nu ska kalla det, vilket man ju populärt tycker om att säga när ett lag är nära att kunna vinna men inte fixar det. Och det är väl också skärmen i det, att det helt plötsligt kan vända så där, fast det ser ganska stabilt ut.
Men det skulle ju kanske komma i och för sig att titta på de spelartapp som de gjorde under sommaren och sådär.
Alltså, absolut, de gör det bra som bara är där de är. Men det är ändå tråkigt om det ska falla på slutet. Ja.
Så har du ju 16 oktober matcherna, då möter ju IFK Norrköping Malmö FF. Skulle Norrping vinna den, Peking vinna den, då är det en poäng som skiljer bara. Och om AIK dessutom då skulle slå Östersund, de spelar helt parallellt, då är AIK inom ramen och räckhåll av 4 poäng. Så då blir det liksom att man får snacka om det igen. Vinner däremot de andra lagen där på, det vill säga Malmö FF respektive Östersund, de där matcherna, då är det ju klart.
En annan viktig fråga, nu ska jag testa dig hur mycket du har lyssnat på sporthuset. Nu har jag en viktig fråga till Lasse, då ska vi se om du kan gissa vad det är.
Jag kan troligtvis inte svara på den, nej, vilket ju indikerar att jag inte lyssnar.
Jag testar Lena här. Vad kan det vara för fråga till Lasse?
Jag lägger mig platt.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Ja, Fantomen på Operan på Cirkus på svenska med Peter Jöback i sin paradroll. Kommer tillbaka till det. Emmy Christensson som spelat den kvinnliga huvudrollen också på i West End i London, Her Majesty's Theatre på Haymarket, och Anton Zetterholm gör den andra huvudrollen på manliga sidan så att säga, greven. Både Emmy och Anton är fullträffar i sina respektive roller. De har en scen i slutet på den första akten just innan Fantomen skickar ner Kristallkronan. Jag kanske avslöjar för mycket för dig som inte har sett föreställningen. Jag har sett den över 40 gånger, dock inte i Sverige. Men All I Ask of You heter den ju på engelska. Allt jag begär av dig på svenska. Den är riktigt, riktigt bra. Och här har han alltså hittat rätt i båda rollerna. Både Kristin Daed, vilket är Emmy då, och Antons roll som greven.
Men det här är rena grekiska för mig. Alltså. Hur är det för dig?
Men jag kan inte slänga in 40 gånger, men jag har nog sett den 2 eller 3 gånger i London faktiskt.
Så
jag är med. Mm. Jag är med. Mm.
Vi tittar igen och går på cirkus. Därför att Peter Jöback gör sitt livsroll. Han är en total fullträff i sin gestaltning av Fantomen. Han var bra på West End, han var bra på Broadway, han var kanske till och med mycket bra, men här hittar han på något sätt allt i den här karaktären utav den här vidriga figuren som dödar människor, alltså Fantomen är ju, men han har varit utsatt för en lång och besvärande väg på vägen fram, men han sett i sitt skådespeleri, det är magnifikt, och hans röst, det var min mamma som sa, hon tycker att Peter Jöbacks röst har mognat lite, och kanske har hon lite rätt, han passerar 40 också. Hon, det får ut lite mer utav det. Absolut smetfullt på cirkus. Folk var alldeles tagna när slutscenen var klar och blev sittande nästan i eftertänksamhet över slutscenen innan orkanjublet bröt ut och de stående ovationerna tog vid. Det var en maffig upplevelse. Jag är såld.
Högt i tak i sporthuset.
Tänkte du skulle få ta tidtagare ur det här, Lena. Vi ska försöka göra 60 sekunder på de här tyckarna. Det är ju på något sätt en sån här radiosportskola att försöka pricka exakt. Du vet en sån här, och du kan själv beskriva hur det går till när man är med i Sportextra, liksom ett sånt här svep.
Men då får man ju, kan vara allt mellan 30 sekunder till en minut beroende på hur het match man är ute på i början av programmet, och så ska man hålla sig till det där. Programledarna på riktigt bra humör kan det vara ett pris och den som håller sig närmast.
Just det.
Och så vet man ju alltid
säkert
vilka
Roger Bull man brukar kolla på med det.
Ja, man vet alltid vilka som kommer gå över. Man vet vilka som kanske kommer vara lite korta. Du skulle ju klassiskt vara en sån som alltid går över.
Nej.
Lena
Christian
Sundqvist.
Olsson har aldrig hållit tiden i de där, tror jag.
Lena, berätta nu sanningen.
Här. Tack. Nej, alltså, jag tänkte precis bolla upp Robert Tennisberg och sådär. Han kör ju alltid 3 varv extra.
Bra, Tommy, skyll på alla.
Nej, men faktum är att du har lite rätt när vi tittar på hur statistiken har sett ut på de här.
Mycket rätt.
Och nu handlar det om att komma med några speciella infallsvinklar, och det passar bra att du är här, Lena, för det ska handla en del om ishockey. Och rubriken som inte ingår i tidtagningen, den heter så här: avsågade lag, ett stort problem för svenska hockeyligan.
Får jag bara säga en sak här då? Tommy har ju då börjat göra enormt långa rubriker.
Alltså för hela mig, handlingen är rubriken.
Eller hur? Och för mig är rubriken att sätter man liksom, det är ju kort, klatschigt och direkt så här, man ska fånga det direkt, va? Medan Tommy har en 6-7 rader med rubriken.
Mm. Jo, men samtidigt, du gör ju såna här obegripliga enordare som inte säger folk någonting.
Lika har jag idag.
Ja, du ser, det säger ju ingenting. Men min rubrik är alltså: avsågade lag, stort problem för svenska hockeyligan.
Då kör vi.
Ja. För andra året i rad ser det ut som att det kommer bli ett tidigt avsågat lag längst ner i SHL-tabellen. Förra säsongen så var det nykomlingarna Karlskrona 18 poäng sämre än näst sämsta lag. Nu riskerar Leksand att gå ett liknande öde till mötes. Och anledningen är helt enkelt för svaga spelartrupper på grund av för dålig ekonomi. De båda nämnda klubbarna har resonerat likadant och vill inte riskera sin ekonomiska verksamhet, utan lägger allt krut på kvalspelet i bästa 7 matcher till våren och för att kunna etablera sig året därefter. De 52 omgångarna fram till kvalet blir en enda lång försäsong. Hela Karlskronas säsong gick ut på det här, och Leksands säsong kommer att göra detsamma, och jag kan inte klandra klubbarna som har dåliga ekonomiska villkor, delvis beroende på SHLs orättvisa bidragssystem. Men det är beklagligt för svenska hockeyligan att en match varje omgång under större delen av säsongen blir mindre intressant än övriga, eftersom ett avsågat lag är inblandat. Så var det i fjol, så verkar det bli den här säsongen, och så vill ingen ha det. Något har uppenbarligen gått fel.
Mm. Det där var mindre än en minut.
Mm. Jag sa ju det, att du var ute och cyklade, Lena.
Det är för att du är här, Lena, han anstränger sig lite på.
Ja, men den där till Montpellier kan tacklas av Rantakari. Rantakari som tappar pucken för Brock Montpellier. Där är möjligheten för avgörandet. Montpellier avgör! Brock Montpellier skjuter Leksand till SHL! Och säsongen som Leksands IF gör, det är helt makalöst!
Ja, jag saknar ord. Vilken fantastisk match som har gjort. Alltså, komma tillbaka, de är i SHL.
Harald Lyckner och du, Lena Sundqvist, i kommenteringen utav Modo Leksand. Har du gjort något häftigare förresten?
Nej, jag har nog faktiskt inte det. Man tycker ju att liksom mästerskap man har bevakat ska smälla högre, men aldrig varit med om något häftigare än den matchen och den känsla som var inne i Fjällräven Center.
Och där har vi ju idrotten paketerad. Mm. Den eufori som är för Leksand och den glädje som är för Leksand, men när man ser det här, och du är ganska snabb i att uppmärksamma det också när man klipper över till Modo. Och den, vad är känslan av? Panik kanske. Mm, som alla Modo-supportrar får.
Det värsta som finns liksom åka ut på något sätt.
Harald Lyckner sa att de spelar ju 7 matcher här. Mm. 21 perioder då. Och någon var kanske i förlängning också. Men han sa att utav de där 21 perioderna så var Leksand bättre än Modo i en period.
Mm. Ändå vinner de. men det är väl det sjukaste. Med. Man brukar ju klischémässigt säga att man kan ta på stämningen i ett rum. Mm. Det här är första gången man verkligen har kunnat göra det. Ja. När det går till förlängning. Jag som helt obrydd hur den här matchen slutade stod och skakade av känslan som var inne i Fjällräven Center. Och jag minns att jag tänkte, Gud i himmelen, och jag är glad att jag inte bryr mig om utgången av den här matchen. För jag hade inte kunnat hantera det som supporter till något av lagen.
Och vad viktigt att vara med på båda sidor. Det vill säga, jag var glad för Leksand, men också förstå, man ska säga, idrottstragiken som det är för förlorande sida i det här fallet mot. Jag har ju faktiskt ett påhäng på, du pratade om SHLs fördelningsnyckel där.
Mm. Ja. Apropå Leksand,
jag ska hänga på mig en gång innan vi tar och snackar om. För då heter den här lika som jag sa. Nu är Tommy väldigt noga med att du startar klockan, Lena.
Och jag har redan startat den, okay. Så kör!
Visst känns det naturligt att alla ska behandlas lika. Det är i ett samhälleligt perspektiv en viktig fråga. Jag gillar det även idrotten. Domare ska behandla alla spelare lika. Förbund ska behandla alla föreningar lika. Och en intresseorganisation mår bra av att behandla sina medlemmar lika. Därför reagerar jag mot Svenska Hockeyligans hantering av den så kallade fallskärmen. En klubb som åker ur ligan får ett bidrag till året efter i den lägre divisionen på 6 miljoner kronor. Det tycker jag är bra. Men varifrån kommer pengarna? De tas inte från alla klubbar i den högsta ligan i SHL. De tas ensidigt från lag som kommer att flyttas upp. Exempel, om Modo åker ut i SHL får de 6 miljoner kronor i fallskärm. Leksand som går upp får då helt enkelt betala 6 miljoner svenska riksdaler. Övriga klubbar i SHL lämnas utan krav på bidrag. Istället för några 100 000 per klubb ska en förening som just flyttats upp betala hela summan. Konkurrensen snedvrids. Det är orättvist och påfrestande för alla oss som gillar att behandlas lika.
Mm, och det här har ju varit hett ämne i flera år i och med att SHL har ju varit inne på att de vill stänga ligan likt NHL. Man ska inte kunna åka ut och alla lag ska kunna satsa. Vilket ju går emot grunden i svensk idrott som ju bygger på upp- och nedflyttning. Och därför blir det ju ett ramaskri varje gång de nämner det här. Och det här känns för mig som ett steg mot att försöka göra det. Mm. Att försöka stänga ligan. Dels göra det svårare att kliva upp och sen också egentligen omöjligt för lagen som kliver upp.
Men det blir ju tokigt på det sättet att, ja, men det här med stänga ligan och så, det handlar ju om att det ska bli en bättre liga på något sätt, att det ska bli jämnt och konkurrensmässigt tufft och sådär. Men här får vi alltså, som jag var inne på i början, där får vi slagpåsar.
Absolut, och där har de misslyckats totalt. Men det känns som att det här kanske är första steget mot att de vill komma dit utan att uttalat göra det. Mm. Att så småningom ska de här kunna hålla sig kvar då genom att vinna kvalen och så bygga på sin ekonomi. För nästa år får de ju då ett fullt stöd, om man säger så. Det blir ju första året som det blir en slagpåse. Men de misslyckas ju kapitalt, för det blir ju så här otroligt ospännande.
Ja, det blir ju ingen som, alltså man kan ju inte bara slentrianmässigt säga så här, nu är det Leksand som drabbas i det här fallet och som sladdar efter, i alla fall när vi läser in det här. Mm. Nu känner jag att det finns en och annan Leksand-supporter som vill påminna mig om att jag inte trodde att Leksand...
De sladdade ju även Hockeyallsvenskan i fjol.
Jo, det är ju faktiskt det som kanske vinner SM-guld i år.
Om du ska följa den.
Det hade kanske varit en bättre tyckare. Ja, men att de sladdar efter så tydligt i serien, det blir ju inget bra. Och det blir ju inte så att folk vill gå och se de matcherna då.
Nej, när det där liksom blir ju ett jättetapp, för man vill ju ha Leksand i SHL för att de är ett publiklag. Mm. Folk kommer inte gå på Leksands matcher, som, alltså när de har bortamatch, för att se sitt hemmalag vinna med 7-0. Då går det ju hellre på en jämn, rolig, häftig tillställning.
Och titta på Karlskrona som fick låna pengar i januari. Under säsongen 15-16, därför att det inte fanns likviditet. Det vill säga att det var för få personer som gick och betalade för att se Karlskrona spela ishockey. Mm. Därför att de var så långt efter. Så att det är ett bekymmer, och det är ju inte säkert att man gör rätt i den här. Och jag förstår inte riktigt, varför kan inte enskilda klubbar gå med på, vad skulle det bli per klubb?
400 000 ungefär.
400 000 spänn. Mm. Jämfört med att en ska betala 6 miljoner. Och det blir någon form av kartellbildning nästan, tycker jag, som jag undrar. Varför har man inte tänkt färdigt där? Nu kanske man korrigerar det med nya avtalet som ju...
Ja, men det är ju har tecknat. Det är ju 2 år kvar på det befintliga avtalet.
Ja, men det kan vara lite tidig utbetalning där.
Men alltså, det är väl bara att slopa det här. Lägg ner det här nu. SHL. Alltså det här att...
hela ligan tycker jag inte vi behöver.
Nej, det är sant. Men just att en klubb då ska drabbas så hårt som grupp. Det är ju snarare så att de skulle ju i så fall nästan behöva mer medel för att kunna etablera sig. Så att det inte blir så som både Karlskrona och Leksand har egentligen haft samma upplägg nu. Och det är egentligen ganska logiskt. Jag pratade med många i Karlskrona förra säsongen. De sa det att vi är inte beredda att köpa in en massa spelare. Och vem är det som ringer?
Tobias Gedeskog.
Ja, han är ute efter mig också. Han är det alltså.
Får han inte svar på det första så kommer det strax ringa en andra.
Jo, men alltså, vi köper inga dyra spelare som riskerar vår ekonomi. Vi går all in på att fixa kvalet och nästa år får vi 27 nya miljoner.
Och det där är ju också skevt att det ska funka så. Vi kan alltså se att Leksand här som förlorar 52 omgångar, vinner 4 matcher i slutet av säsongen och får spela i SHL nästa år. Där är ju ett misslyckande. Antingen får ni stänga ligan eller så ska man åka ut om man kommer sist. Man kan inte få vara kvar på 4 vunna matcher på en säsong.
Exakt, mycket bra.
Nej. Men här är också en problematik, nu ska jag ju sparka på någonting som det finaste som finns inom idrott, nämligen skrällar. Skrällar är ju helt fantastiskt när man är där och då. Leksands förra säsong, vi kommer prata om den här i en evighet. Jag sitter här och säger att det är det största jag har upplevt yrkesmässigt. Men konsekvenserna av skrällar blir sällan bra. Det blir att nu har vi Leksand i SHL som inte har någonting där att göra spelmässigt. Ta ett hockey-VM. Man älskar ju till exempel om ett lag som Tyskland skulle vinna i en kvartsfinal. Slå ut USA. Skithäftigt där och då. Sen kommer en semifinal mot Kanada när de torskar med 8-0. Ja, men det vill man ju inte ha. Ja, det där, så alltså, det är ju alltid konsekvensen av skrällarna blir sällan bra.
Otroligt bra point. Jag la en tweet under fotbolls EM om det här. Och det blev ett herrans liv alltså i somras då, i samband med det här med Island till exempel då. Och även Portugal som kryssade sig fram och sådär. Och Spanien blev utslagna och så. Då så skrev jag det att okej, det kan vara lite charmigt med skrällar, men jag vill att de stora mäktiga nationerna ska gå vidare. Då blir det bäst i avslutningen. Folk blev galna på mig. Mm. Alltså jag fick ju hejlöst med skit.
Men det för skrällar är ju någonting
ja, det är ju charmigt och det är del av idrotten.
Absolut, men man älskar ju ett lag som Island.
Ja, nästa steg blir problematiskt.
Precis, man hamnar där de inte har någonting att göra
längre. Och mycket riktigt så blev Island till slut kvaddade och det blev ingen bra. Vad var det?
Frankrike vann med 5-2 där, ja. Sydkorea VM 2002 gick ju långt som och det var Sydkorea och Turkiet som skrällde i den turneringen. De två riktiga megastora var ju där. Tyskland och Brasilien möttes i finalen, men bronsmatchen var faktiskt Sydkorea mot Turkiet som skällde sig fram och det blev rätt motståndare att möta också, så där som Sverige hamnade i 94 också, som ju fick skrälla sig vidare i någon mening. Så att det finns ju där, men jag håller med, nämligen att det kostar på. Alltså priset för skrällen kan vara ganska hög att betala. Samtidigt är ju det fina med idrotten. Samtidigt är det ju att så måste det ju vara. Och det är ju också så att vi behöver ju ha ett system med upp- och nedflyttning. Jag förstår NHL hur det fungerar och med struktur och uppbyggnad. Men i Sverige så känner jag att system med upp- och nedflyttning måste vara kvar. Sen är det ju ofantligt svårt. Jag menar, hur många gånger kommer vi ha en sån situation att det är laget som vinner en period av 21 spelmässigt går upp? Det kommer inte hända så ofta.
Okej, då har vi två slutsatser där som det borde vara. Och ni får gärna tycka till där ute. Hör av er. Vi finns ju på @sporthuset på Twitter och sporthuset @houseofsports.se när det gäller mejlen. Ett lag borde åka direkt ur SHL. Om vi bara tittar på det utifrån så här. Vi struntar i att alla vill vara skyddade och så som redan är uppe. Ett lag borde åka...
Minst ett lag.
Ja, men minst ett lag. Men ett lag åtminstone borde åka ur Svenska Hockeyligan varje år. Utan kval och så. Sen får de något mer lag som får kval och så. Det andra är att det är helt korkat varför ett lag ska få 6 miljoner mindre än de andra. Så borde det inte heller kunna vara.
Nej, det är obegripligt. Därför att det prövar systemet av att alla ska behandlas lika. Och det blir en form av kartellkänsla tycker jag som inte känns särskilt behaglig.
Men jag tänker också topplagen i Hockeyallsvenskan nu, som ser Karlskrona i fjol, som ser Leksand nu. Är man så jäkla sugen att gå upp? Är det så roligt att gå upp till SHL då? Om du vet så här, vi kommer ha 6 miljoner mindre, vi kommer ha ett allsvenskt lag i SHL, vi kommer förlora 52 omgångar mer eller mindre.
Ja, det är lite prövande när man ska köpa sitt säsongskort.
Precis.
Verkligen.
Öppet hus i sporthuset.
Sven Persson har hört av sig till mig gällande... det är så svårt när man kommer in på det här med disciplinen och besvärsnämnd, för då slutar så många att lyssna. Men han...
Besvärsnämnd tycker jag låter charmigt på något sätt.
Men det är det inte. Men det är juridik och i grund och botten tycker Sven och jag lika. Det pekar både han och jag på i vår mejlväxling vi har haft, nämligen att matcherna ska slutföras. Man ska inte avbryta matcherna, utan måste man avbryta så ska man återuppta sen för att spela färdigt ett sportsligt resultat i den berörda matchen. Sen är hans uppfattning att, lite grann som Robert Lauli i Aftonbladet skrev, nämligen att juridiken inom fotbollen fungerar. Och min uppfattning är att när det blir för mycket juridik inom idrotten, då är det risk att sans och balans och sunt förnuft åsidosätts. Och där har vi fortfarande ett par mejl att skicka mellan varandra innan vi hittar lika. Men tack och lov att man fastställde resultatet till 1-1 mellan J Söder och Östersund. Och inte ansåg att den här 17-åringen som nu har åtalats för misshandel och för grovt falskt larm eller vad det var. Han hotade med att det fanns en bomb där också. Inte höll på Jönköping, vilket ju var väldigt svårt att se.
Tack alla också. Och du är faktiskt en av dem, Lena, som har hört av sig när det gäller vår kärleksbombning av Stefan Liv. Eftersom du inte är medlem i Twitter, Lasse, så kan jag meddela att det faktiskt aldrig tidigare på vårt konto här har kommit in så mycket känslor. Det var känslosamt det som du var inne på senast med Stefan Liv. Tributen till hans karriär och det tragiska som hände. Gåshud och tårar i ögonvrån när jag lyssnar på kärleksbombningen till Stefan i episod 60 och skriver till exempel Daniel Axell och Christian Wagman. När Lasse Granqvist kärleksbombade Stefan Liv i veckan sporthuset så kom det många tårar. Anna Johansson, jag tror det var Dosan där på SVT som sa att han hade svårt att hålla tillbaka tårarna, och då sa Anna Johansson att imponerande att du lyckas hålla tillbaka dem, här strömmar de ner för mina kinder. Gustav Arvidsson, fantastisk hyllning, svårt att hålla tillbaka tårarna. Mats Willemsson, med flera, och du också, Lena, du indikerade också att du hade fått några speciella känslor.
Jag är otroligt glad att jag inte satt här förra veckan, för jag hade inte kunnat fortsätta prata efteråt, tror jag. Det gick inte att sluta gråta efter den där kärleksbombningen.
Vad är det med Stefan som är så starkt för dig?
Ja, men dels är det ju såklart alltid tragiken i hela situationen, ett helt lag som försvinner på en och samma gång. Bara där är det ju väldigt starkt. Och sen var ju Stefan Liv, precis som du var inne på, en person som var otroligt lätt att tycka om. Och så känns det som att alla tyckte, oavsett klubbtillhörighet. Jag har aldrig hört någon, inte ens innan han tragiskt gick bort, snacka dåligt om Stefan Liv. Han gick ju inte och ogilla, även om du tillhörde ett rivaliserande lag. Mm. Och det är väl det som går rakt in, att han var en fantastisk hockeyspelare, men också en fantastisk människa.
Sen tror jag man lyssnar, det var ju Magnus Karlsson, dåvarande fystränare i HV, och personlig vän till familjen, som läste änkan Annas hälsning. Och jag tror man lyssnar på orden i ett sånt sammanhang. Och då blir det ju oerhört starkt. Oerhört starkt. Och så får man bilden framför sig över den här röda mattan som är framrullad till tröjan som ska hissas, familjen som står där och den utsålda arenan som står alldeles tyst. Och så ser man framför sig hur de här tre som redan hade fått sin tröja hissad går fram för att hissa den här. Och där är också Stefans bror med, men också Herman, äldste sonen, är med och hissar tröjan. Och så den här starka musiken som kommer till det. Jag känner själv att det är svårt att...
Mm. Du var ju själv väldigt tagen efter det senaste. Mm.
Man blir ju det. Men det var en sån fin hyllning. Det var känslosamt, men det var också...
Du menar den i arenan?
Ja, det var känslosamt och så värdigt på något sätt. Och det tror jag kändes... Jag vet absolut inte, men jag tror det kändes... Jag hoppas verkligen det. Starkt och bra, om man kan använda det ordet, för familjen. Och jag tror att det är Anna är såklart, men också för barnen, att när de kan ju ändå titta på det här sen och känna att det här blev så fint som man kunde hoppas.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Den kärleksbombning som kommer idag, den har en helt annan karaktär. Om en stund, Lena ska bli den första kärleksbombaren, förutom jag, Lasse och Jens. Men en grej bara till er alla. Mats Willemsson har hört av sig. Han ger mig och Jens, jag vet inte om du var med i den klubben, Lasse, rätt när det gäller World Cup. Det var många som gick emot oss då och tyckte att det här kommer bli århundradets ishockeyturnering. Jag viker ner mig totalt. Jag känner att World Cup av hockey, som jag trodde så hårt på innan start, blev ett monumentalt fiasko.
Ja, men det har väl de flesta kommit fram till att det blev. Monumentalt fiasko är väl kanske ett starkt ord, men det blev ju inte den fantastiska hockeyturnering som alla vi hockeyälskare hade hoppats på. det ser man ju bara, jag menar, i hockeytokiga Kanada, och det är inte slutsålt när Kanada spelar final. Det säger rätt mycket om intresset kring turneringen.
Mm. Jag trodde ju inte att de här lagen som inte finns skulle kunna svara.
Konsekvenserna av en skräll blir aldrig bra. Helt plötsligt har vi Europa i final.
Helt sant.
Aldrig bra.
Men jag var ju helt säker på att det inte skulle bli så, utan det skulle bli en final mellan Kanada och ett etablerat land. Men när det nu inte blev det, så jag tittade på tittarsiffrorna och det var alltså 38 000 som såg den andra finalen, när det var som bäst.
I Sverige eller? Alltså i svenska tittare?
Ja, jag har ju inte suttit och läst hur många som tittar i alla olika delar av världen.
Nej, men för grejen är att jag såg en tittarsiffra i USA. Martin, vår ingenjör, nickar instämmande, som var extremt dålig också på amerikansk tv när det gällde World Cup of Hockey. Och då är frågan då, för det har varit inne på en del här, det är ju påverkan på OS 18 och NHL-proffsen. Då tror man kanske att nu blir det World Cup-succé här, vilket kommer leda till inga NHL-spelare i OS 2018. Frågan är om det här kommer leda till att det är en större chans till att det ändå kommer NHL-spelare 2018, för att NHL ändå vill marknadsföra sig ute på den stora scenen.
Ja, nu såg jag väl att de börjar fundera på att köra World Cup igen, fast göra om då. De har väl också förstått att det här inte är riktigt. Så frågan är om NHL verkligen kommer vika ner sig här, eller om de fortfarande känner att vi ska göra det på vårat sätt, där vi sätter alla regler, där vi drar in alla pengar. För det ska man ju veta, att det är en jäkla stor ekonomisk maskin kring World Cup of Hockey också. Så ja, jag hoppas innerligt att det kommer vara NHL-spelare kvar i OS, för annars känns det som att hockeyturneringen i OS kommer tappa väldigt, väldigt mycket i status. Även om den hade status innan NHL-spelarna var med, så nu när man har haft några år med NHL-spelare, så kommer det att kännas futtigt när de inte är där. Man kan inte hitta tillbaka till det som var innan. Det kommer kännas som ett VM.
Kära lyssnare, när var senaste turneringen i ett olympiskt spel utan att NHL-spelarna var med? Rätt svar: 27 februari 1994 blev Sverige olympiska mästare i ishockey för första gången, efter seger i straffdramatiken med Peter Forsbergs straff på Corey Hirsch och Tommy Salos räddning.
Vad du sa, Peter Forsberg nu, han gör några OL-floka rörelser.
OL-floka rörelser gjorde han med armarna över axlarna, så där körde han.
Vad var OL-floka för något?
Ja, det var ju deras, de körde, det var ett jättebra OS. Och det var så, alltså norska är ju så otroligt trevligt att höra på. Ja, jätterevligt. Och de var så trevliga, det var så lyckat allting. Och då hade de en dans de körde inför, alltså den officiella OS-låten kan man säga, för arrangemanget. Kördes i alla arenor, men man blev aldrig trött på den. För alla dansade den där OL-flokan för, det liksom var MCA över det. Liksom, ja. Så här, man gjorde lite tecken och rörelser och grejer. Och man var vid någon åkerbrasa, och nu kommer jag inte ihåg texten, men även LG Jansson och jag dansade där inför. Det gjorde alla kommentatorer. Så det var liksom så här mysig stämning på något sätt. Det gjorde de så, och det gjorde han Foppa innan han slog den straffen. Men då blev Sverige olympiska mästare i ishockey. Det var ju megastort. Och är megastort fortfarande. Det var första inteckning Sverige än till 2006. Men jag håller med. Första anblick kommer bli att den olympiska turneringen blir så mycket sämre. Men jag tror att det kan vara övergående karaktär. Min uppfattning är nämligen att det kommer dröja innan det blir OS-spelare från NHL igen.
Jag grämer mig bara nu att jag inte var där och fick se dig och Helge Jansson.
Det lyftar sig.
Kom igen, Lasse.
Jag kommer inte ihåg hur det var. Det är norska. Så var det. Google. Ja, så var det verkligen. Och då stod hela arenan, ni tror mig inte, Håkons hall i Lillehammer för hockeyfinalen innan det, så stod alla och körde det här. Det var något särskilt mönster man skulle röra sig vid. Vi slår en god gammal flok och det där. Där var det.
Ja.
Stilfullt.
Ja.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Jag har ju fått uppdraget att ha den viktiga lådan. Och det är jättekul så länge man vandrar hemma. Sitter med Skype. Men nu har jag tagit in och ställt mig i P-huset här. Vi spelar in på ett ställe centralt i Stockholm idag, vid Oxtorget. Och det var de absolut minsta P-platserna som finns. De är inte gjorda för bilar. Man kunde möjligtvis ställa cykel där. Ja. Knappt att man fick in en tandemcykel. Och en cykel med pakethållare gör det sig icke besvär. Du får lämna cykelhjulet där. Så att, och därifrån har jag släpat då genom stan denna viktiga låda med alla dessa lappar i. Och sagt till folk, urspår! Jag var sen nämligen.
Fast folk har väl ändå förståelse när viktiga lådan kommer.
De säger att
kasta sig till höger och vänster.
Är det idag ni ska kärleksbomba?
Ja, men Lena, känn på den lite. Den är ju väldigt analog, eller?
Ja, men det är ändå stort att hålla i viktiga lådan.
Och det var ju den som Jens Fjällström senast drog lappen New York Yankees. Och vi hann komma in lite på att vi hade varit på Yankee Stadium, men vi hade inte kommit in så mycket på själva klubben. Och den passningen gick till dig. Mm. Varsågod.
Tack. New York Yankees är en av världens mest kända idrottsklubbar. Ja, det går ju bara att gå ut på stan här och kolla. Baseball är en väldigt liten sport i Sverige. Ändå lovar jag att inom en kvart en fin vårdag har du sett minst 5 Yankees-kepsar. Går du istället på en gångstig i närheten av vatten där alla powerwalkar håller till, ja, men då kommer typ var tredje människa du möter ha en Yankees-keps. Hur många av dem är supportrar till laget? Är någon av dem det? Snacka om bra marknadsföring. Det skulle nog inte hända i någon annan sport eller något annat lag att folk går omkring i ett lagmärke till en klubb som de inte hejar på. New York Yankees har nått utanför sportens värld där de är mer ett modebrand än ett idrottslag. Och sportsligt då? Ja, en av världens mest anrika klubbar med stora framgångar och mycket stolthet. 27 gånger har de vunnit World Series. Men det är de bäst. Ja, till och med dominanta. 27 gånger är mer än dubbelt så många gånger som tvåan i den ligan, St. Louis Cardinals, som har 11 titlar. Yankees är dessutom det enda lag som vunnit World Series 4 år i rad. Och de har gjort det vid 2 olika tillfällen. Många av de stora legendariska spelarna har någon gång dragit på sig den kritstrecksrandiga Yankees-tröjan. Det största namnet av dem alla, Babe Ruth. En legendar som till och med gett smeknamnet till den mytomspunna Yankee Stadium som än idag kallas The House That Ruth Built. Men hans ankomst till New York påverkade inte bara Yankees-fansen utan la också grunden till en stor sorg hos ärkerivalerna Boston Red Sox. Mm. Försäljningen av Babe Ruth startade en osannolik historia av sällan skådat slag. En historia som kanske handlar mer om Red Sox än om Yankees, men som ändå måste berättas. När Ruth lämnade Boston hade Red Sox tagit 4 titlar på 6 år och var baseballens gigant. Men så i december 1919 kom chockbeskedet. Ägaren hade sålt Babe Ruth till inga mindre än New York Yankees. Och efter storstjärnans sorti följde 86 tunga år. En period som kallas The Curse of the Bambino. Bambino som var Ruths smeknamn. Från försäljningen 1919 fram till år 2004 tog Yankees 26 titlar. Red Sox 0. Men förbannelsen skulle brytas. Och som den gjorde det. Året var 2004 och ärkerivalerna möter varandra i slutspelet. Yankees vann de 3 första matcherna i bäst av 7. Inget lag genom hela idrottshistorien hade någonsin vänt ett 3-0 underläge. Och inför match 4 trodde alla att förbannelsen skulle leva vidare. Men Red Sox gjorde det omöjliga mot sina antagonister. De vände matchserien, slog ut Yankees och vann sedan också World Series. Första titeln på 86 år. Men långt innan förbannelsen bröts hade alltså Babe Ruth kommit till New York och gjort staden till sin. Den 18 april 1923 ska lagets nya arena Yankee Stadium invigas. Motståndarna, Ruths tidigare lag, Boston Red Sox. 72 400 personer var på plats för denna historiska första match på den nya arenan och ytterligare 25 000 fick vända i dörren. Arenans första homerun slås såklart av ingen mindre än Babe Ruth. Och i en krönika efter premiärmatchen så myntar sportjournalisten Fred Lieb uttrycket The House That Ruth Built om den nya arenan. Ett uttryck som spred sig snabbt och som lever kvar än idag. Och på så sätt och på många andra så är han odödlig. Babe Ruth, den största spelaren i världens mest kända idrottslag.
Babe Ruth.
The House That Ruth Built, alltså det är mäktigt.
Det är stort. Ja. 1919 alltså, jag hade inte koll på honom. Jag trodde han var lite senare, men så mycket visste jag. Jag har ju en, jag har hört till de här, men det är en vintermössa med New York Yankees emblem på, som jag av någon anledning har. Mest för att det är från New York känner jag lite grann sådär.
Jag tror att det är det som är grejen. Jag tror att många som har de här tänker att det står för New York och inte för New York Yankees. Mm. Men det är ju stort att ha fått sitt klubbmärke förknippat med en stad istället för med ett lag.
Ja, verkligen.
Var ska man ranka Babe Ruth i den amerikanska idrottshistorien? Är det någon som kan ge oss det beskedet så gör gärna det. Det måste vara oerhört högt, va?
Ja, det måste det ju vara.
ägaren av Boston Red Sox var ju hatad efter det beslutet.
Varför sålde han honom?
Det har ju diskuterats fram och tillbaka. Det som sägs här, Lasse, du om någon kommer jag ha förståelse för det här. Han ägde ju också en teater. Sålde Babe Ruth, fick in pengar för att satsa på en musikal.
Ja, han tyckte inte att Babe Ruth kunde sjunga Music of the Night så himla tydligt där, nej. Han kanske kände Lloyd Webber, ja. Men jag har ju väldigt svårt att förstå baseball. Brännboll, ja, det tar väldigt lång tid när det händer någonting, tycker jag. Och sen är ju folk...
Brännboll, nu kommer ju folk...
och baseballvännerna är så förbannade nu, både i Sundbyberg och Leksand som har baseball. Men alltså, jag känner någonstans att gå på Yankee Stadium är så mycket mer, såklart. Med som vi sa förra gången, det finns ju precis, du kan ju äta vad du vill egentligen. Alltså, det finns inga bekymmer. Det finns.
Fast är det inte det som är grejen med amerikansk idrott? Då? Att man ska äta nästan mer än vad man tittar på matchen.
Mm. Och sen ska man in och kolla när de sladdar mellan två innings där, då sladdar banan lite. Då, för då kör de där YMCA-stuket där, och som Olof Loka vi snackade om förut. Och sen när de har det här God Bless America eller vad det är. Så det blir ju en upplevelse utöver rätt mycket. Men jag är fortfarande... Men jag var på baseball en gång och hade med mig en kompis som kan väldigt mycket baseball. Då var det lite roligare, för förstod man ju hur det var med x antal bollar de kastade högt och lågt och hur det var. Och man kunde vara med i räkningen lite bättre. Men att jag inte gillar baseball beror ju på att min intelligens inte riktigt räcker till. Just det, så är det. Så är det. Jag är stilfullt, Lena. Tack så mycket.
Verkligen.
Välkommen i kärleksbombarskaran, och nu är det Tommys tur. Mm.
Ja, jag som ska... Ja. Men nu drar jag till mig själv, va? Vi ska inte ge det här till Noah Bachner.
Inte titta!
Nej, okej. Nästa vecka är det nämligen Noah Bachner som kommer in.
Nej, det är du som
i Lenas mikrofon. Men jag tar hand om just kärleksbombning. Han får pyssla med någonting annat.
Ja, han kan till exempel lyssna på den.
Precis. Då tar jag den här gröna lappen. Och jag håller upp den för Lena som får läsa upp den. Så jag ska försöka vända den bort från mig. Så
att turn your face away.
Jävlar, den sitter fast.
From the garish light.
Jag vet inte om det är upp och ner eller...
Det är verkligen upp och ner.
Det är fult skrivet också.
Svarta onsdagen.
Åh, jag tror det var Svarta ormen, Blackadder.
Svarta onsdagen.
16 oktober 1985. Svarta onsdagen. Den 16 oktober 1985. När Sverige först förlorade mot Tjeckoslovakien i Bratislava. Sverige gjorde 1-0, men självmål. Jag tror det faktiskt var från Andreas Ravelli. Vände föreställningen till att Tjeckoslovakien kunde vinna. Vad hette Tjeckoslovakien på den tiden? På kvällen. Var det sen Västtyskland-Portugal. Och då var förutsättningen att bara Tyskland vann den matchen skulle Sverige tvingas till något omspel mot Malta, tror jag. Då förlorar alltså Västtyskland med 1-0. Första gången i historien som Västtyskland förlorar en hemmakvalmatch till EM eller VM har aldrig hänt tidigare. 0-1. Och det är i det läget Tommy Engstrand i sin radiokommentering mot slutet. Det var kallt på arenan och hans röst höll inte riktigt då. Tom har berättat om detta själv. Men det står alltså 0-1 för det var ett vådaskott i första halvlek som portugiserna tog ledningen. I den andra halvlek när det är de nickade under sig på ribban, tyskarna hade chans på chans, det var galet. Och jag satt framför radion och tänkte, det är inte sant. Jag kände att Sverige missar ju VM nu. Och då säger han att...
Jag får tycka in vad jag kommer ihåg vad han säger. Jag får säga vad jag tror att han sa. Ja. Jag ger er inget hopp.
Det är 2 minuter kvar och jag ger er inget hopp, säger han. Och då gick jag ut, öppnade dörren från mitt rum i föräldrahemmet och sa till mamma och pappa att det är över nu. Mm. Det var svarta onsdag, 16 oktober.
Och på vilket sätt blir det kärlek av det?
Ja, det är ju...
Kärleksbombning.
Det är upp till dig.
Nej, men jag kände så här, det där var så bra så vi tar en lapp till. Det var redan avklarat.
Dessutom kan du ju faktiskt koppla på, därför att bara månaden tidigare, i omgången före den här, så hade ju Sverige kryssat Västtyskland på Råsunda. Då låg ju Sverige under med 2-0, men hämtade upp till 2-2.
Just det, Mats Magnusson.
Mats Magnusson kvitterar ju på tilläggstid. Och jag satt på norra fondläktaren där i septemberkälden. Och det var ju sån eufori när vi gick, för domaren blåste ju av strax efteråt. Så det var ju sån eufori och alla sjöng om att Sverige ska till VM. Nu åker vi till Mexiko och så vidare. Det var ju Mexico City som VM gick året efter. Eller i Mexiko året efter. Så att det finns ju fler saker att koppla in i det där svängen.
Men det gör vi inte, utan det var tack för den kärleksbombningen, Lasse. Det blev 2 kärleksbombningar idag, så vi tar en lapp till.
Du kan koppla in även, Sverige har ju haft ett omspel 1973, Gelsenkirchen mot Österrike till exempel. Det kan du också
sätter Tommy sina egna regler kring allt. Både kring tidsaspekten där och så nu kring kärleksbombningen.
Det finns prejudikat på att vi har tagit en ny lapp ibland. Och det gör vi nu, för det här var så himla bra svarta onsdagen. Du behöver inte kärleksbomba på länge, Lasse, för du gjorde det precis. Och vi tar en lapp till då.
16 oktober.
Nu här blir det som blir nästa vecka. Och nu så skäl vi ingenting av det den här gången.
Nu är det ännu mer upp och ner. Och där står ju Beckham.
David Beckham.
Jag tyckte det stod Mitchum, han som var livvakt åt House of Cards killen.
Som du inte är som
han kan vi väl också kärleksbomba.
Eftersom du inte är med nästa vecka, Lena, så en light variant från dig här om Beckham, snabba intryck.
Ja, men Beckham var väl faktiskt en av mina idoler när jag växte upp som fotbollsspelande tjej, måste jag ändå säga. Jag vet att jag i engelskan i gymnasiet skulle göra en bokrecension av en engelsk bok. Då tog jag ju en väldigt lätt väg ut och körde David Beckhams biografi. Fick väldigt höga betyg på den här recensionen.
Det var en tidig upplaga av Facebook, det var bara bilder.
Vad, kan du tipsa mig om något? Vad är bäst med Beckham?
Högerfoton.
Exakt. Ja, men han är väl, han har ju både satt spår fotbollsmässigt, men framförallt kanske hur fotbollsspelare är, beter sig, ser ut idag. Han var väl den första som gjorde egentligen ett klockrent varumärke av sig själv som person utanför fotbollsplanen.
Det blir som New York Yankees lite grann.
Ja, lite. Eller?
Men nu när vi poppar här i regelverket till höger och vänster, är inte det där kanonämne för Noah Bachner som ju är fotbollsskribent företrädelsevis på eller hur?
Vi ger den till Bachner.
Det tar vi från början.
Ja, det sa vi från början. Vi har sagt det från början att vi drar bara en lapp idag och den ska gå till Bachner.
Exakt. Mm. Och det ska vara Beckham.
Sådana är reglerna.
Han vill gärna ha Alan Shearer, förstod jag.
Eller hur? Jag tycker reglerna. Att det är lite orättvist att han ska få ett ämne som passar han perfekt medan jag får New York Yankees.
Ja. Men med tanke på
Men
Lena, med din prestation på New York Yankees här så vill jag ju inte säga att du sätter lite press, utan snarare en sagolik monumental sådan på Noah Bachner som får hemmaplan i sin kärleksbomb.
Innan vi avslutar, hur ser närmsta Simor-veckan ut för Simor TV4-veckan ut för dig, Lena?
Bra fråga, för det här samtalet följdes av ett sms. Så att det kan hända att min vecka just har kastats om.
Ska vi titta här på sms lite snabbt bara?
Ja, men det kan faktiskt vara så. För egentligen ska jag till Gävle på torsdag och göra Brynäs mot
Luleå. Och det är den här torsdagen som den här podcasten kommer ut.
Exakt, men nu kan vi kan ge en liten cliffhanger där. Det är oklart om jag dyker upp i Gävle eller inte. Eller om den här torsdagen har kastats om.
Okej.
Okay. Oklart.
Spännande.
Ja, men, och sen lördag så är det hockeylördag som gäller.
Med mig där i studion. Ja. Välkommen.
Tack.
Det är en enorm skärm bakom, kan
jag
meddela.
Jag är också lite orolig. Jag har inget lokalsinne överhuvudtaget, så jag är lite rädd att jag ska gå vilse i den studion.
Det är faktiskt latent. Det är latent. Det är oceaner av yta.
Det är fina promenadvägar just utanför också.
Ja, just det. Ja, men bra då. Då är vi igång med vår nya sporthuset-panel och Lena Sundqvist som alltså inledde det i denna episod 61. Vi välkomnar Noah Bachner om en vecka. Tack för idag.
Babe Ruth på er allihop.
Sporthuset produceras av House of Sports för C More. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.